Vi ska ju faktiskt ha livepod.
Ja, 18 maj, Rigoletto.
Jag kommer inte ens nämna stolarna.
Nej.
För det har jag pratat om.
Ja.
Nu ska vi prata om showen.
Ja, bara kort då, bara för de som inte vet. Alltså, ja. Alltså stolarna, man kan reclina dem, ja, och ligga som Joey och Chandler, ja, i Friends. Och så har man en QR-kod, så trycker man på vilken sprit man vill ha. Och så drar man in en GT för, ja, 160 kronor. Och sen så kommer den till ens
till
plats.
Ja, det finns så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört.
Vet du vad det är? Det är som business class.
Ja, verkligen. Och när vi då pratar om stolarna, ska också bara säga, man kan fälla upp mitten armstödet, så,
ja,
får man en soffa
med sin partner. Ja, det kommer bli jättetroligt.
Och men vi kommer också ha stolarna.
Ja, vi kommer också ha typ 2 fotbollslag på scenen.
Ja. Det kommer alltså, vara, alltså det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, för det är så många.
Ja.
Men alltså Mattssons massaker, tänk till den live.
Mm.
Jonas Dahlqvists frågelåda.
Mm.
Ekis, Lady Damer. Vi har Fanny Svärd, Marve, Gillen, Tora.
Tjejnytt gör comeback.
Det är, ja, det är på en nivå av mycket folk.
Ja, det kommer bli något helt annat. Någonting man aldrig har sett.
Nej.
På scen, tror jag.
Det kommer ha allt. Allt kommer finnas.
Cirkus. Och, cirkus. Och det som är skönt med de där slutna rummen är också att man kan ju faktiskt ta upp saker som man ibland känner att det här kan man inte riktigt ha ute i eten.
Nej.
Men om Sanna Dolan har fått någon invit från någon gift känd man, så kanske man kan lägga upp det på en bioduk.
Ja, alltså vi har tillgång
fotoförbud,
till
fotoförbud.
Exakt, vi har faktiskt tillgång till bioduken.
Mm.
Alltså gott snack upp på stora bioduken.
Mm.
Det är något nytt. Missa inte det här.
Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Ta med en god vän, så tar vi med oss Johan Rabeus.
Exakt. Och det kommer också vara, det är så mycket
förfest, efterfest.
I, ja, den här Rigoletto-baren.
Det kommer vara en hel dag. Liksom. Det kommer vara en hel dag.
Ja, och sen det är såklart alkohol, allting, bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma, ni kommer ha kul.
Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det.
Vi får kika på,
ja,
det.
Mm. Kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest bli. Också.
Ja, gud ja.
Mm.
Vad är en gott snack livepod utan efterfest?
Gud, det kommer bli så kul. Så länge sedan vi hade livepod.
Ja, det ska bli skitkul.
Ja, vi ses där, hörni.
Men, vart köper man biljetterna?
Filmstaden.se.
Ja, in och köp.
Tack på gott snack där.
18 maj.
Puss, hej. Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Torsdag 4 april. Frida Lund berättar om sina värsta drev. Dogges, klavertramp och Robinson.
Tjejer städar gubben. Alltså, ja men kämpa. Men då är det också väldigt mycket tjafs i tjejlaget. Och det pratar ju killarna om. Alltså de tjafsar redan. Men det är ju för att
Lady Damer kommer hit och berättar vad som egentligen är fel med män.
För det är ju föräldrarna som är den första relationen. Mm. Men pappor är oftast inte jättebra på den grejen. De lämnar över det till morsan liksom.
Ja, men alltså Alicia, du har ju det här närmst. Lågstadiet.
Så är det. Grattis.
Och Mikael Ribbenvik kommer hit och berättar om sina 25 år som generaldirektör på Migrationsverket. Och hur var egentligen flyktingkrisen bakom kulisserna? Och varför utvisas sjuka små söta barn när terrorister får stanna?
Östersund är ju en riktig stad, den är fin och där finns elektricitet och allting. Men det var inte uppfattningen för de som satt på bussen. De trodde ju att de var 7 timmar in i skogen. In i djupet.
PTSD:n.
Så de vägrar gå av. Det blev bussockupation. Så de vägrar gå av.
På morgon.
Fantastiskt.
Så där, vänta en sekund. Nu ska vi se. Hallå.
Hallå.
Nu har vi haft lite, en liten kaosmorgon.
Mm, precis.
Fick ett sent avhopp av Fredrik.
Ja, han är sjuk. Stackars.
Han är sjuk. Ja. Han har haft migrän eller någonting hela natten. Mm. Han har inte sovit något.
Nej.
Så vi får ta det här lite på uppstuds.
Mm, på volley, ja, som man brukar säga. Har du spelat mycket volleyboll?
Nej, lite i skolan, i grundskolan.
Alltså det är jättekul. Jag var på Kap Verde i 2 veckor en gång.
Det är en strandsport framförallt.
Ja.
Jag tänker, det är inte så mycket svenskar som har kört det så mycket.
Nej,
kanske.
Men jag blev, alltså, fick ett sånt skov av volleyboll under de där 2 veckorna att jag liksom skadade handleden. Kräktes av vätskebrist. Jag kunde liksom inte sluta spela.
Vänta, för en sekund bara. Mm. Jag måste bara stänga av telefonspåret, för det brusar.
Ja.
Jag är ljudtekniker och uppe vid bordet, så jag får springa
emellan. Otroligt. Ska jag prata så länge?
Nej, det kan jag. Får vara
som du. Hålla tyst.
Okej, okay, sådär. Volleyball.
Vi har spontanat den här morgonen. Vi har pratat alltså, när jag fick hatstorm från killar och blev kallad hora och sånt där. Och sen har vi tänkt att vi ska prata lite om Robinson. Har du sett?
Nej, jag kollar inte på TV.
Nej, men jag har en liten tes där som jag tänker att jag vill berätta för killarna som lyssnar. Jag vet inte, ska jag ta den eller?
Kör den.
Ja, men så här. Robinson i år är uppdelat i kill- och tjejlag. Jag gissar på att de gör det för att de vill ha mer titt. För att det är liksom lite kul.
Jo, men det var så konstigt grepp att ta nu. Det kändes så himla...
Men det är det jag tror det verkligen är medvetet. Att så här. Men då är det en snubbe i killaget. Alltså jag undrar om han typ så här är Hanna Widerstedt. Alltså ett konstprojekt.
Ja,
han pratar väldigt mycket om att han inte gillar... Han är rädd för kvinnor över 40.
Men det är väl alla män?
Ja, men han är väl ärlig med det då? Ja, eller oärlig. Han tycker liksom, han säger rakt ut så här, killar är bättre. Tjejer städar. Åh,
gubbe.
Alltså, ja, men kämpa. Men då är det också väldigt mycket tjafs i tjejlaget. Och det pratar ju killarna om. Alltså, de tjafsar redan. Men det är ju för att tjejer är ju uppfostrade i att ta socialt ansvar hela tiden. Mm. Så när man hamnar i en stor grupp med tjejer så är det inte konstigt att det blir tjafs, för att alla måste kolla att alla är okej hela tiden. Har du fått säga ditt? Har du fått säga ditt? Alla måste rösta. Alla måste få känna att de har kommit till tals. Och så är det typ en tjej i en grupp som skiter i. Då blir det totalt error och blir...
Alltså jag tänker att det är flera faktorer här. Alltså det här är verkligen mitt ämne. Jag pratade med mina barn om det här senast bara för någon dag sedan. Att ni är så mycket tjafs med tjejer. Mm. Och det är ju dels att vi tar det sociala ansvaret. Men också att vi får ju lära oss från tidiga liksom, åldern att bygga relationer. Mm. Och relationsbyggande handlar väldigt mycket om att prata om saker och sådär. Men sen tänker jag också att folk som söker till den här typen av program, det är ju attention whores. Jo, alltså oavsett om det är män eller kvinnor. Jag ska inte snacka, jag vet, jag är en attention whore. Alla som är offentliga är ju det. Och då kan jag tänka mig att det blir lite extra drama för att man är så här, man vill synas och man har den personligheten. Men att män tror att det är sånt jävla liksom lifehack att men vi, det är inget tjafs mellan oss. Till att börja med så dödar män varandra när de blir osams. De slår ihjäl varandra, de slåss. Det gör ju inte vi kvinnor.
Nej.
Men sen, vem är det som sitter ensam sen på ålderdomshemmet för att de inte har lärt sig att bygga relationer eller ta ansvar för någon annans känslor eller någonting? Totalt jävla värdelösa är de.
Ja, jag vet.
Män alltså.
Nej, men det,
om det var oklart.
Jag tror det var ganska tydligt. Nej, men jag pratade med en kompis om det i morse, att så här, även om det finns snubbar som har en analys och som förstår och som tycker som jag eller som du, så är det ju typ en millipromille, inte ens det, av de snubbarna som sen fattar att det är de som skulle kunna hjälpa till och göra skillnad. Alltså det finns ju smarta killar, det är ingen snack om det. Men då sitter de kanske bara på sin röv och så här, vet saker, tycker saker, men de är inte de som är ute och gapar.
Nej, alltså grejen med män med analys också är att min erfarenhet, eftersom att jag är en kvinna över 40 och jätteläskig, det är ju att mycket av den här analysen är ju någonting som de har hört kvinnor säga. De har märkt att de får positiv så här, reinforcement eller uppmärksamhet för att tycka så här, för att vara typ, jag sa förra gången jag var här att min största icke är feministiska män, därför att de använder den här analysen och de här tankarna till att vinna poäng. De är inte intresserade egentligen, och sen så är den väldigt grund, analysen. Och så fort de så här hamnar i ett sammanhang där de inte tjänar på det längre, då jävlar, då flyger den analysen åt helvete, och så är de liksom sexistiska kvinnohatare igen. Alltså det, jag litar inte på män som har den där analysen. Och dessutom så fattar de inte, för de är ju inte kvinnor. De har ju inte levt liv som kvinnor, de vet ju inte ett jävla skit. Och de gör som sagt ingenting.
Så du,
de låter andra män härja.
Då kanske du hade tyckt om Fredrik då?
Förmodligen inte, men vem?
Alltså han som säger rakt ut, nej, gillar inte.
Ja, alltså grejen är att jag har mer respekt för en person som är ärlig med det de tycker. Sen så har jag ju noll respekt för kvinnohatare generellt. Alltså nu menar jag riktiga sådana som verkligen är kvinnor i sig och så. För att alla är ju kvinnohatare mer eller mindre, oavsett om vi är kvinnor eller män. Men det blir i alla fall ärligt, och kan jag bemöta den här falska liksom masken som många snubbar, speciellt i, på vänsterkanten, visar upp, där de ska vara så jävla goda och fina. Och det är ju ett sätt också att ta avstånd från att de själva är män och dumma i huvudet.
Ja.
Så, nej, men jag är inte sån, jag har en analys, jag är inte sån, för jag är så här. Jag är inte, jo, du är sån, Lasse.
Ja, men sen så tycker jag att det blir som att så här, när man då pratar om män, så här gör män, då är även de som har en analys då, hamnar direkt i den här taggarna ut. Bara, men inte alla. Man bara, men låt det bara, alltså skitsamma om man säger det. Alla. Men vi
alla
vet att så här, du kanske inte är, så du behöver inte hävda dig. Om jag, liksom, jag umgås ju med, jag är gift med en man. Och jag umgås ju med killar som jag tycker om. Jag umgås ju inte med killar som jag hatar. Det vore ju jättekonstigt.
Nej, alltså det är ju också grejen. Jag brukar säga att nu är jag ju en skilsmässa, men jag har ju varit gift och jag har ju manskompisar. Och jag brukar tänka så här, men de är rimliga män. Alltså de är rimliga. Men när det kommer till kritan så är de män. Och om vi vågar vara kritisk även mot män som vi älskar, så ser vi ju det. De är ju män. Med vad det innebär. Liksom.
Vad ska man göra med sina söner?
Ja, alltså jag tror att kommande generation faktiskt kommer bli bättre, men så är det alltid. Kommande generationer är alltid bättre än vår generation.
Ja, typ våra pappor, sämst. Alltså verkligen.
Sämst.
Men också rest in peace pappa. Alltså han var jättebra. Men, och sen så liksom våra snubbar nu, de börjar, det finns något, det rör på sig. Våra barn, ja, kanske kommer fatta.
Ja, men jag märker ju att killar även liksom i skolåldern, att de beter sig som idioter. Men det är ju för att de lär sig av sina farsor. Liksom. Jag ser ju också på sociala medier hur unga män, tonårskillar, även barn liksom har en helt annan... inte att de har den här falska analysen som jag pratar om, utan att de har ett annat sätt att se på saker. Att när man pratar med dem om vanliga grejer, så tycker de att sånt som vår generation, eller min generation, för jag är ju lastgammal, men också generationen efter mig, tycker så här, ja, men det här är lite konstigt. Det tycker de är så självklart. Att det är självklart att så här gör man inte. Eller det är självklart att det är så här det ska vara. På ett sätt som inte vi tänker. Så att det går ju framåt. Men sen får man ju vara medveten om att det är ju ett liksom, samhälle där de kommer motarbetas hårt som fan. Jag har ju söner och jag märker ju liksom att de blir ju bestraffade av jämngamla eller av vuxenvärlden också många gånger. För att de sticker utanför den här lilla ramen som män ska ha runt omkring sig.
Men alltså jag har ju en man som är extremt liksom lugn. Det finns inget typ brottigt i honom, eller man ska säga. Men min son, när han hänger med sin, han är bara 5,5. När han träffar sina liksom killkompisar, det första de gör är att de måste så här brotta ur sig. De brottas. När han träffar och leker med sina tjejkompisar, då brottas de inte.
Där tänker jag så här, stackars tjejer, för att grejen är att brottning är faktiskt en sån här ursprungslek, brukar man prata om inom förskolan.
Jag vet, jag hörde
att det är någonting som vi har i oss och behöver och tycker om. Men sen tror jag också att många killar brottas för att vi behöver ju kroppskontrakt. Mm. Alltså, tjejer kramas ju. Mm. Det är ju inte killar generellt. Eller, jo, kommande generationer gör nog det.
Det känns inte som att det blir så poppis om massa killar höll på att brotta ner sina klass tjejkompisar.
Jag tror inte det är en så bra idé för killar i den åldern, för vi hade faktiskt brottning när jag jobbade på förskola, så var det så här, vi märkte att barnen var lite så här, ja, men fysiska, så vi bara okej, men då kör vi på riktigt, då kör vi brottningsmatch. Mm. Det var ju inte killarna som liksom ledde den gruppen. Nej. Utan det var ju, de fick ju spö.
De fick spö?
Ja.
Killarna?
Ja, de var nedbrottade av tjejerna. Ja. Så att det är ju kanske en bra strategi som femåring, sjuåring, ettåring. Det är inte brottas med tjejerna.
Nej, det är sant. Men hur ser du på din analys? Vad är liksom, kan du, går du i bräschen?
Jag vet inte riktigt. Alltså jag kan ju uppleva att det har hänt mycket liksom med min generation killar efter att vi blev äldre. Liksom. Mm. Man växte ju upp ganska mycket i det här fortfarande. Mm. Det var väldigt tydligt liksom. Alla killar var bråkiga och det var bara, det är så killar är typ. Mm. Så känns det inte som att det är riktigt nu i liksom förskolan och lågstadiet och allt vad det heter.
Det ses inte som coolt längre på samma sätt. Mina barn ska ju börja gymnasiet och nu när de går så här, ja, men grundskolan, då är det ju fortfarande så här med mobbing och elaka killar, men det kommer ju bli så. Ja, men det är ju för att de andra blir ju, alltså det är ingen som vågar säga ifrån för de är rädda, jag fattar det, det är barn. Men när de kommer upp till gymnasiet, jag har ju sagt att det är ingen som kommer tycka det här är coolt längre. Det är ingen som tycker det, alltså inte ens det kommer säkert finnas någon röv, men inte killar i den åldern, gymnasieåldern, tycker inte att det är häftigt att vara mobbare eller liksom slåss och härja och vara den här bad guy som var mycket vanligare förr.
Nej, precis.
Så att det har blivit mer så här, när man skärpte. Ja,
för det upplevde jag, för jag gick ju, som jag sa förut, i Maria skolan först. Och där var det väldigt mycket så tuff. De tuffa killarna var de som klarade sig bra i skolan. Liksom. Mm. Och sen fanns det ett väldigt skönt liksom, en nördgäng som höll sig under radarn lite. Som också klarade sig ganska bra. Men sen bytte jag till Eriksdalsskolan och började på bild och form. Och då var det ju något annat där. Liksom. För där var det ju inte coolt att vara en killig kille.
Nej.
Men ofta är det så på de här liksom, mer kreativa platserna. För det är ju sådana män. Jag generellt, alltså min man är ju också, han är ju så här musiker och konstnär och bildskapare. Och liksom jobbar inom spelindustrin. Och han känner ju inte igen sig. Nu är han så himla skyddad. Han gick i en jävla Waldorfskola liksom, i 9 år. Så att, och där är ju alla väldigt speciella. Så han känner ju inte igen sig i det här killiga som han sen har mött i vuxenlivet. Det är inte så att folk beter sig som tonåringar i vuxen, men den här attityden som många män har. Och när jag pratar om hur det är för killar i skolan, han är så här, men så här var det inte för mig. För han är ju en sån som kramar sina killkompisar. Mm. Och de pratar känslor och de är liksom mjuka och fina. Men jag tänker att det handlar inte så mycket heller om så här, men man ska vara man eller man ska vara man på rätt sätt. Utan kan man inte bara försöka vara en bra jävla medmänniska? Och där ingår och säger från när du ser kvinnor bli behandlade illa. Eller invandrare bli behandlade illa. Eller vad det nu var. Mm. Det är ju det jag lär mina barn. Att ni måste vara bra människor oavsett vad andra gör.
Men undrar om det handlar mycket om så här djupa typ vänskaper, för ibland när man tänker på så här, hur strukturerna ser ut, så som du sa, att vi tjejer blir uppfostrade i att typ bibehålla relationer, fördjupa relationer, och vad jag upplever i alla fall, många killar har inte de här jättedjupa vänskapsrelationerna i sig, verkligen inte så här, att killar inte har djupa relationer.
Nej, men de har inte det, det är fakta, alltså forskning och fakta.
Ja, nej, men att det de måste vara så tråkigt. Och sen alltså, inte ens veta om att det finns, att man kan ha det. Att, så här, det är inte så att de kommer ligga på dödsbädden och bara, fan, för det finns ingen som
Nej, de ligger där helt ensamma och undrar, varför kommer ingen att hälsa på mig, för de har ingen insekt. Varför hälsar ingen på mig? Varför är ingen som kommer? Varför? Och så alla tanterna på hemmet får hur många vänner som helst kommer. Och, alltså folk som jobbar inom äldreomsorgen berättar ju om det här, att männen ligger där själva, fast de har barn. Ingen kommer, men tanterna
pratar
får
om en lite äldre generation män. Eller?
Nej, män generellt. Alltså, grejen är att jag märker ju på, förlåt att jag avbryter, men jag vill prata klart. Nej, men, för jag märker det på min, jag har ju 2 söner. Mm. Och något som jag har märkt är att när han vill prata om saker som känns jobbiga, för saker kan kännas jobbiga, men min kompis var taskig eller det här hände. Mm. Och när han tar upp det med sina killkompisar, då är de ofta väldigt så här, de har en jargong och en attityd. Så här, vem bryr sig? Ja, men skärp det. Måste det bli så dramatiskt? Medan min dotter, de pratar lite mer. För de vill ju så här reda ut. Och jag tror att det hänger väldigt mycket på, alltså föräldraskap. Att pratar mycket mer med sina döttrar, för det gör man ju också, det har ju forskning också visat att vi pratar mer med flickor, men att kanske pappor behöver sätta sig ner med sina söner, för det är ju mycket så här grejer som killar kanske inte vill snacka med morsan om, utan så här, men de här grejerna är, för att jag har inte den insikten i hur det är att vara kille, men det har min man. Så att pappor behöver prata mer, sitta och prata, och då menar jag inte en engångssamtal, nu ska vi sätta oss ner och prata känslor, utan det är någonting som ska vara kontinuerligt i hela föräldraskapet, barndomen, att man pratar, kollar av, diskuterar och liksom lär pojkarna att det är helt okej att känna så här, eller att prata ut om det, så att de kan bilda och bygga för relationer. För det är ju föräldrarna som är den första relationen. Men pappor är oftast inte jättebra på den grejen. De lämnar över det till morsan liksom.
Ja, men alltså Alicia, du har ju det här närmst lågstadiet.
Så är det. Grattis.
Men för min känsla, i alla fall när jag bytte skola, var att det var väldigt, så här, det var väldigt blandade gäng och sånt också, tjejer och killar. Hur upplever du att det var liksom?
Ja, nej, men jag har suttit och lyssnat på, och jag tänker, beror inte väldigt mycket på vart man växer upp, för att alltså, jag håller ju inte med om er bild av killar. Alltså killar runt om mig tycker jag är, alltså jag märker ju ingen skillnad på mina killkompisar och mina tjejkompisar. Och jag skulle säga att mina, alltså jag har många killkompisar som är väldigt bra på att prata om sina känslor och gärna kramar varandra när de ses.
Pratar de med varandra då, eller pratar de med dig?
Nej, nej, nej. De pratar med varandra. Ja, kanske okay. Inte med mig, men alltså, jag...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi sponsrar Mindler.
Ja.
Sveriges största psykologmottagning online.
Ja.
Killar pratar inte alltid om hur de mår.
Nej.
Ibland, men inte alltid. Och jag vet inte, hur har du det med dina killkompisar? Frågar ni varandra hur ni mår, och ställer ni en följdfråga om någon, folk bara säger bra eller bra? Det här tycker jag tänker bara för kompis. Bra, hur mår du?
Ja, exakt. Nej, följdfrågor är vi nog ganska dåliga på. Och så har det väl varit i alla killgäng jag har varit med i.
Ja.
Faktiskt.
Och då är det ju himla tur att det finns en kompis i fickan.
Exakt.
Som heter Mindler.
Att alla har ju tillgång till den här kompisen för tiden.
Ja, och det är inte bara för att man ska ringa och chitta. Men det kan ju vara så att man inte riktigt vet. Alltså så här, folk har ju en tendens att ställa sina egna diagnoser idag. Och det kan jag känna igen mig i, känns kul. Men man kan ju också vara hjälpt av att faktiskt fråga ett proffs.
Ja, den diagnosen man kan sätta är ju ofta, så illa är det inte, eller jag klarar det här. Liksom.
Ja, men precis. Det är ganska vanligt, tror jag. Och då kan det vara ganska nice att faktiskt ringa upp någon. Det kan ju kännas som ett jättestort steg att så här hitta en psykolog, boka en psykolog, åka till en psykolog.
Exakt.
Det är många steg, det är många trösklar. Men bara så här, jag kan ta upp mobilen och så bara ladda ner Mindler-appen, 20 minuter senare har ett samtal, och så berättar man om sitt liv. Och så kan ett proff säga, en legitimerad psykolog säga, ja, det låter som att du har den här problematiken, här finns en lösning. Det är ju faktiskt en revolutionerande förändring.
Men bara fatta vad skönt det skulle vara att höra, om man har gått under en längre tid och tänkt så här. det är någonting fel, jag mår inte så bra.
Mm.
Och sen att någon bara, att man får det bekräftat. Mm. Men du kanske behöver hjälp.
Mm.
Det, det finns en lösning på det. Och den är så enkel.
Ja, men det är skitbra. Och man får, över 250 psykologer, man får byta om man inte klickar. Det kostar som ett vanligt vårdbesök, inga köer. Det är faktiskt toppen.
Mm. Så in och ladda ner Mindler-appen
och på en gång. Surfa runt några timmar bland deras KBT-program.
Ja, och är du inte säker så är det bara att fråga. Det är det som är så toppen.
Mm. Tack Mindler!
Tack!
August, vi är sponsrade av Sini.
Jag vet.
Mm, vad tycker vi om Sini? Vad är Sini?
Sini är ju ett vägbrytande i miljösynvinkel sätt att städa hemma.
Mm.
Det är alltså små brustabletter som man tillsätter bara vatten.
Helt vanligt kranvatten.
Helt vanligt kranvatten. En gång så behöver man ju få själva plastbunken.
Flaskan.
Flaskan heter det.
Mm.
Men sen behöver man ju inte en ny.
Nej.
Utan man har samma hela tiden. Man lägger bara in en ny brustablett, vatten och så har man rengöringsspray.
Det känns ju faktiskt jäkligt fånigt när man tänker på hur många liter vatten man burit hem från affären med rengöringsprodukter.
Ja, varför?
Det är väldigt oekonomiskt.
Det är tungt.
Omiljövänligt, tungt, jobbigt, besvärligt på alla sätt.
Vi fick ju sådana här testpaket av Sini.
Mm.
Jag gav ett sånt till en kompis till mig.
Mm.
Skrek ut i lycka.
Alltså?
Ja. Hon öppnar dem.
Ja.
De är alltså, det är så färgglatt.
Ja.
Det är så fint. Det tilltalar verkligen folk.
Det är väldigt tilltalande. Det är lite neonigt. Det passar i vår studio också. Så här. En gul för köket. Och så en lila för badrummet. De har olika färgkoder. Ja. Blå för
allround. Det är så skönt med färgkoder. Det är underskattat med färgkoder i vardagen.
Ja.
Jag öppnar bara ställskåpet. På en sekund så man håller i rätt flaska.
Visst.
Det har aldrig hänt förut.
Nej. Ja, det är en revolution inom städ.
Mm.
Roligare, enklare, miljövänligare, billigare.
Mm.
Så när det är slut, då går man bara till matbutiken och så köper man en liten brustablett.
Mm.
Det är ju genialt.
Det är helt underbart.
Det bästa som har hänt städning i hemmet under min livstid.
Mm. Det har aldrig varit så här kul att städa.
Eller hur?
Alltså på riktigt.
Ja.
Att jag tar kökssprayen, sprayar lite, torkar av och så bara det är glansigt på min diskbänk.
Underbart.
Och sprayerna finns alltså att köpa i de flesta matbutikerna.
Mm. Tack Sini.
Tack för allt.
Nej men alltså det är ofta så här, nu måste jag träffa den här, min kompis, lalala, min bästa killkompis, lalala. Mm. För nu har det här hänt. Och pratar mycket med sina föräldrar, så jag håller inte riktigt med. Och jag tycker inte killar är så i vår ålder, men sen så min ålder, 21.
Ja, men det är ju det jag säger, att de nya generationerna har en annan
inställning. Det beror också på vilken typ av killar man... För jag märker, de killarna som växte upp där jag växte upp, söderort, söder om söder, bagis, det. Väldigt vänstervridet skulle jag vilja säga. De är bra på att prata. Sen börjar man gymnasiet och så möter man killar som kommer från...
Nacka.
Ja, Bromma, stan.
Mm.
Det är en annan, helt annan jargong.
Sa jag hej till dig?
Nej. Ja.
Jo, det gjorde jag. Förlåt. Alltså, gud, jag har...
Det är så kul att...
Hej.
Då är vi tillbaka.
Ja.
Klockan är 9:00. Mm. Vi har pratat om mannen.
Ja. Mm. Och mamman. Vi har roastat mammagalan också.
Mammagalan.
Ja.
Välkommen. Vill du presentera dig själv?
Ja, men jag heter Mikael Ribbenvik Kassar.
Mm.
Och jag var generaldirektör för Migrationsverket i många år.
Wow.
Och nu har jag skrivit en bok om det.
Mm.
Som kom ut igår.
Vad handlar boken om? Hur keft det är på Migrationsverket?
Hur var?
Keft. Dåligt.
Keft. Alltså, nej, det har ju många skrivit om, så det är inte, det är inte den sidan jag väljer.
Okay.
Utan jag skriver, det är ju en professionell självbiografi kan man säga. Den heter Migration genom mina ögon. Och den börjar första dagen när jag börjar där och slutar sista dagen.
Vad är migration genom dina ögon då?
Oh, det är mycket. Alltså från början så är det ju rätt så små historier, för att då var jag liksom timvikarie. Och sen blev det större och större historier, och sen handlar det också om hur Sverige förändrades och hur migrationen förändrades genom de stora omvälvande händelserna.
Mm. Mm. Framförallt där 2014 eller?
Ja, det är bra du säger 2014, för alla har glömt flyktingkrisen 2014 när det kom lika många som det kom under Balkankrisen. Men det är ingen som kommer ihåg, utan alla kommer ihåg 2015 när det kom dubbelt så många till. Och som ändrar Sverige både politiskt och opinionsmässigt och lagstiftningsmässigt.
Mm.
Så det skriver jag också om, såklart.
Det måste ha varit påtryck att vara generaldirektör.
Ja, alltså, alltså i många år, eller fram till 2015 egentligen, så handlar ju nästan allting om det elaka Migrationsverket som utvisar någon.
Mm.
Och sen vände det, och nu handlar det mer om det dumma Migrationsverket som släppte in någon. Mm. Så att, nu generaliserar jag rätt så mycket där, ja. Men om man ska hitta huvuddragen så...
Men vad gör man? Kan du berätta om ditt arbete där?
Som generaldirektör?
Ja, vad betyder det?
Alltså, generaldirektör, då är man ju chef för myndighet. Och det är ett ganska tråkigt arbete. Det är ju väldigt mycket admin, liksom. Mm. Det är inte det jag skriver om, för det skulle ju alla dö första kapitlet.
Ja. Mm.
Utan jag skriver ju om de smaskiga händelserna, såklart. De som man kommer ihåg. Men jag försöker också förklara vad som ligger bakom detta. För att ibland så blir man ju liksom idiotförklarad för att man följer lagen.
Mm.
Och bara en sån enkel sak som om du skulle gå ut på gatan här och fråga 100 personer om man tycker att myndigheter ska följa lagen, så är det nog 100% sagt ja.
Mm.
Hoppas jag i alla fall.
Men det känns ju ibland som att det inte... Alltså det här är verkligen från mitt huvud. Jag har ingen aning. Men ibland är det som så här. Här är en pojke som har bott i Sverige i 12 år. Nu ska han utvisas. Och så blir det massa namninsamlingar. Och så liksom folk demonstrerar, bla bla. Och så bara, han får stanna. Alltså det här är bara en liksom...
Ja, men det är min känsla är tvärtom. Ja, men väldigt, att det inte händer.
Väldigt, jo, men jag menar, om man ska följa lagen så då skulle han ju kanske inte fått det. Eller gör alltså, man det då ibland men inte annars? Eller?
Jag har så jäkla mycket att säga om det här, men ja.
Ja, men säg.
Alltså grejen är att det är människor som jobbar på Migrationsverket. Alltså jag har haft mycket med dem att göra för att jag har så här, vad heter det? Jag företräder, fast jag inte har någon juridisk kompetens, en person som är, han är flykting, men han får inte den statusen. Men det handlar ju väldigt mycket om att det är människor som jobbar på alla ställen. Människor jobbar, mm. och lagen har, liksom, lagen är inte detaljerad på det sättet, utan lagen är så här, bla 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 bla, och så sitter en människa och ska tolka lagen.
Mm.
Och det kan gå åt vilket håll som helst. För ja, jag har då så här, den personen som jag företräder, han och en till person har exakt samma bakgrundshistoria, samma liksom allt.
Mm.
Den ena har fått permanent uppehållstillstånd, han har inte fått det.
Mm.
Så det är liksom de olika handläggare. Men det jag undrar över är ju just det här att det blir namninsamlingar och så får någon stanna. Men hur går det till i sådana fall? För att när Migrationsverket tar ett beslut, då är det ofta skrivet i sten. Punkt. Ja. Om man inte kommer med något nytt.
Alltså, här flyger ju påståendena runt i rummet. Mm. Det första som du sa... 12 år och sen plötsligt blir utvisad. Det är ju alltid villkorslöst falskt.
Mm.
Det finns ju inte på kartan. Utan det är ju så här att det är någon som fick ett avslag för 11 år sedan.
Mm.
Och sen som har överklagat och sen inte följt beslutet. Och sen preskriberas det efter 4 år. Och sen så... många länder tar inte emot sina egna medborgare.
Mm.
Så att... man kan åka dit självmant, men om man inte vill det så blir man kvar här och sen så tuggar processen på. Så att det är ju en grov felaktighet att tro att liksom någonting ligger i 12 år och sen så plötsligt så...
För senast så var det väl...
Den personen har ju inte fått uppehållstillstånd. Det är ju det att de har befunnit sig i det här ingenmanslandet och inte kunnat kanske skickas tillbaka av olika anledningar. Det finns ju det här verkställighetshindret. Om personen inte kan skickas tillbaka eller om det personen inte blir erkänd. Alltså det finns ju en del som är liksom landslösa.
Ja.
Så här, de erkänns inte utav eller mottas inte. Då går det ju inte att skicka bort. Du kan ju inte bara skicka någon på ett flyg.
Nej,
liksom.
Ja, men det är också en jätteviktig skillnad. För att det där limbo-tillståndet som du beskriver. Alltså om det inte går och det inte är personens fel. Då får man uppehållstillstånd på verkställighetshinder. Ofta så kan man åka hem men landet accepterar inte någon som tvångsmässigt
Okej, men då har jag något kontra med där. Personen som jag företräder, han har varit här i 10 år. Han får tillfälliga uppehållstillstånd varje år. Han måste söka ett nytt varje år.
Mm.
Så han blir utvisad. Men det gäller i 4 år. Utvisningen, men han måste fortfarande söka nytt uppehållstillstånd, alltså det här tillfälliga varje år, för att det är så här 1 år, ibland är det 2 år.
Mm.
Han har ju befunnit sig då, det är ju verkställighetshinder för honom, för han har dödsstraff i sitt hemland. Men han får inte, just för att han får bara det här tillfälliga uppehållstillståndet som han måste söka om och han får inte stanna. För att han får ju liksom inget riktigt uppehållstillstånd.
Nej, men
så tio år i limbo.
Men så är det ju för alla nu. Sen 2016 så ändrades lagen så alla får tidsbegränsade uppehållstillstånd. Förr fick man permanenta. Så det är ju en lagstiftningsförändring.
Vad betyder det för en person att få tillfälligt? Kan man alltså befinna sig i samhället precis som alla andra då? Eller ja, har man begränsningar?
Ja, vilket också är ett knepigt när det gäller de som vi inte vill ha här som är säkerhetshot. De folk som riskerar dödsstraff hemma skickar vi inte, men är de säkerhetshot för oss så får de ändå samma paket som alla andra som får skydd. Så det är också en problematik som går åt andra hållet.
Alltså de får ju, jag flikar in här igen. De kan ju jobba och får liksom den typen av rättigheter, men det är andra rättigheter de inte får, till exempel de kan inte få CSN. Om du inte har ett riktigt uppehållstillstånd. Så då kan de inte studera, utan de måste studera och finansiera det själv. Vissa av dem kan inte ens resa utanför Sverige. De får inte resa. De får sånt här främlingspass som bara gäller i Sverige av någon anledning, vad man nu ska med det till. Den person som jag känner, han, alltså hela hans liv går ju bara ut på att vänta. Ja, på att vänta på att antingen bli hemskickad eller det finns liksom, det är så mycket saker som blir svårare för honom. Han har tagit sig in på en utbildning nu och den finansierar han själv med hjälp av liksom vänner och stöd och sånt där. Men bara att komma in på en utbildning blir jättesvårt, för att Migrationsverket är också så här att i alla fall hans, jag vet inte om han är något specialfall, det tror jag inte. Men det är så svårt att få tag på information om honom. Han skulle gå och göra legitimation till exempel för att han skulle kunna ta körkort. Nej, men då, vad är det man gör körkortet? Eller legitimation? Ja, men det är Skatteverket. Nej, men Skatteverket kan inte hjälpa. Nej, polisen. Polisen kan inte hjälpa honom. Han måste gå till Skatteverket för att de har ingen information. Och så är det så här fram och tillbaka. Så det är advokat, så fort det är någon sån liten grej, jag ska söka en utbildning, då måste han gå via Migrationsverket som typ inte svarar på mejlen, som inte hjälper till, som inte lämnar ut viss information. Lämnar de ut information så är det en så här svarta streck överallt och så en jävla röd stämpel på. Liksom. Så att det blir väldigt svårt. Och vi pratade med en advokat som jobbar för asylbyrån och de sa att det handlar om att göra livet så svårt, alltså krasst, göra livet så svårt för de här personerna som har det här, lever i det här limbot, så att de självmant väljer att lämna. Att det får inte vara enkelt för dem.
Nu vet jag ingenting om det här ärendet. Så.
Nej, jag pratar utifrån det här fallet. Jag är ju liksom fallet, ingen advokat.
Men det är ju sant, alltså, när det gäller säkerhetshoten, och jag vet ingenting om din vän såklart. Men där är det ju sant, där försöker vi ju göra livet så svårt och hårt som möjligt med förhoppningen att man ska lämna själv. Det är ju sant, men inte andra, inte vanliga asylsökande.
Ja. Nej, den här personen har ju alltså bekräftats av Säpo och inte vara ett säkerhetshot. Så att det är ju inte det som ligger bakom. Nej, men de gillar inte.
Det är svårt med enskilda fall för det.
Ja, men det är jättesvårt.
Det passerar ju ungefär 400 000 ärenden genom Migrationsverket varje år. Så att det är svårt att hålla koll på dem. Men en annan sak som jag också sa här med Facebookgrupper som vi var inne på. Nej, det är ju inte så att om man når upp till ett visst antal i omröstningen att man får stanna. Men det som du var inne på, August, det är ju att även om beslutet liksom är skrivet i sten, som du sa, så går du överklaga till domstol. Alla avslag i stort sett överklagas. Så det är ju alltid domstolen som har sista ordet. Den biten hoppar man oftast över och säger att Migrationsverket har fel. Och det är som du sa också, att nej, men där är ju tolkningsutrymme. Mm. Lagen är inte matematik, det är tolkningsutrymme.
En fråga som många ställs på Migrationsverket är ju varför får utvisas oskyldiga barn men terrorister får stanna? Man drar en sån...
Den är bra, det är ju två kapitel ur min bok.
Ja, det är det.
Varför utvisas söta små flickor och varför får terrorister stanna? Det är två kapitel.
Ja.
Tänkte du på dig själv eller har du läst boken?
Jag hittade faktiskt körschema. en timme och 20 minuter in i avsnittet. Varför?
Nej, men, om vi börjar med barnen, det pratar vi ganska mycket om just nu. Så oskyldiga barn. Det är ju inte så att du är skyldig till någonting om du inte får uppehållstillstånd. Så att det är bara liksom en felaktig semantik. Ofta är det ju på grund av att föräldrarna inte har asylskäl. om man har sökt asyl. Och då familjen får ju åka hem då. Hela familjen. Terroristerna, de blir ju faktiskt utvisade, samtliga. Men det går inte att verkställa beslutet. För att de riskerar nästan alltid dödsstraff eller
tortyr. Det var det du var inne på förut.
För de är inte populära i sina hemländer heller. Och de hemländerna, de är inte roliga liksom. Så att, och vi skickar ingen i döden, oavsett vem det är. Det kan vara en riktig skurk. Och det kan vara någon som är farlig för oss. Och då är det någon som säger, ja, han får skylla sig själv. Den som är med i leken får tåla steken. Men den står inte i lagen, det är ett ordspråk. Så att de får ju stanna då. För att vi inte har, vi har liksom inte dödsstraff på entreprenad i Sverige. Så det är...
Men många tänker inte på det. Man har ju så här, åh, Sverige är så himla fint och bra, och vi är mycket bättre än de där hemska diktaturerna, men vi ska minsann utvisa de här människorna till döden. Men det säger ju ganska mycket om dina värderingar i sådana fall.
Nej, jag sa tvärtom.
Nej, men jag menar hur folk tänker. Folk tycker ju att vi ska utvisa människor till döden. Jag kan också tycka så här, jag kommer inte tycka synd om en våldtäktsman eller en mördare eller en terrorist som blir liksom upphängd i en jävla kran i hemlandet. Men som medmänniska med en viss typ av värderingar så kan vi ju inte godkänna det. Vi kan ju inte tycka att det är okej. Sen blir det ju tyvärr den här, ja, men de här söta barnen får inte stanna, men de riskerar ju inte dödsstraff i sitt hemland. Det handlar ju om mänskliga värderingar. Vem är Sverige? Vad står Sverige för? Vi står inte för dödsstraff. Vi tror inte på det.
Nej, men jag håller med dig helt och hållet.
Och då blir det ju tyvärr så att vi får dras med dårar.
Nej, men om man läser tidningen om någon terrorist som har blivit mördad någonstans i världen, så det är ju inte många tårar som kommer. Inte. Men staten kan inte med brott mod skicka någon i döden, oavsett om det är en sån.
Men sen är det ju, men sen är det också så här, det är ju alltid rasister som ställer den här frågan, och det är ju för att de tycker att varenda jäkla liksom svartskalle är en terrorist. För att någon har kanske begått något brott. Förmodligen beror det här brottet också på att de har hamnat i en position i Sverige där de allt med utanförskapet, med att inga möjligheter, traumatiserade, får ingen riktig hjälp när de kommer hit, och sen begår de ett brott och då ska de minst dö. Alltså det finns ingen så här analys eller kunskap till vad saker beror på.
Och det är så här, det är ju som liksom när vi var unga, att det var så här, de kommer, får en femrummare, två bilar, man bara, nej men vänta, alltså, det är inte bara, de tjänar mer än vad jag gör, man bara, nej.
Nu var det slut för den här gången. För att få hela sändningen 2 timmar varje dag förutom tisdagar, då är det patreon.com/gottsnack som gäller. Och nu kostar det faktiskt 69 kronor för 2 timmar varje dag. Men då är det bara ett litet skutt upp på 30 kronor, så får du hela eftersnacket varje gång vi sänder det. Och det är väldigt, väldigt ofta. Så in och stötta oss på Patreon. Tack, tack kära ni.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.